Hörrni, det är ju stora frågor det här, och allt vi har sagt innan pausen skulle man kunna fördjupa ännu mycket mer. Men det är liksom, vi får göra det vi kan på den tid vi har. Så jag tänkte gå vidare. Och då tänkte jag ta fasta på det Jesus säger om äktenskap och skilsmässa. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som skiljer sig eller gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. För att förstå den här texten tror jag att vi behöver känna till någonting om diskussionerna som pågick på den här tiden, inte minst mellan olika rabbinskolor. För det ser vi både i den här texten och ännu mer egentligen i Matteus 19, där Jesus har sin längsta undervisning kring det här med äktenskap och även skilsmässa. Det fanns två väldigt olika synsätt på det här i den tidens judendom. Dels fanns det något som man kallade för Shammai-skolan, och det är helt enkelt utifrån en rabbin som hette Shammai. Han stod för en traditionell, ganska strikt syn på vad som var giltiga skäl för skilsmässa. Det fanns en annan skola som kallades för Hillelskolan, som då hade en mycket mer liberal syn på detta. Bland annat så hade Rabbi Hillel sagt att om frun brände vid frukostgröten så var det skäl nog för mannen att ge henne ett skilsmässobrev om han ville. Det var liksom inga proportioner, utan bara du var lite missnöjd med frukosten så kan du säga tack och hej. Vilket förstås gjorde också i det här sammanhanget kvinnan oerhört skyddslös. Och det ska vi också se här, att mannen någonstans tog sig ju kanske fram lite lättare i det sammanhanget. Och det som Jesus egentligen gör är att han tar faktiskt ställning för den utläggning som man förknippade med Rabbi Shammai, den mer klassiska och på ett sätt striktare då. Och vi ser det ännu tydligare i Matteus 19. Där står det att en grupp fariser ställer den här frågan till Jesus: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Och när vi läser det på svenska så tänker vi att liksom, det låter som en ribban läggs ganska högt. Finns det något skäl överhuvudtaget? Men då tror jag vi läser lite fel, för att i sammanhanget så var det snarare så att Rabbi Hillel, han sa att en man fick skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst. Så att det är snarare det som ligger i bakgrunden till den här frågan. Det är alltså en fråga för att se hur lågt kan vi få ner trösklarna här. Och som svar på den frågan så väljer Jesus att gå tillbaka till skapelseberättelsen, där äktenskapet instiftas från början, och han slår fast att vad Gud har fogat samman, det ska människan inte skilja åt. Och det är Jesu egna ord. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Och jag tänker att det finns väldigt mycket att säga om det här med skilsmässa, och vi hade kunnat ägna mycket mer tid åt det. Men jag vill ta några saker lite kort, för jag tycker ändå det här är en viktig fråga. Och när nu Jesus tar upp det så tänker jag att låt oss då stanna upp inför vad han faktiskt säger. Jag tänker att det är tydligt att Jesus håller fast vid tanken på äktenskapet som ett livslångt förbund. Det finns ju detta i att vi har Gud som vår förebild när vi ingår förbund, det var jag inne på redan tidigare. Och att hålla samman som man och hustru i nöd och lust, det är faktiskt också ett sätt att återspegla Guds hållning till förbund. Med Gud som vår förebild, med Jesus som vår förebild, så får vi arbeta på vår relation så att det om möjligt går att hålla fast vid varandra livet ut. Viktigt att se är att den hållningen är ett skydd inte minst för den svagare parten. I de flesta tider och kulturer har det varit kvinnan. I vår kultur är det kanske inte lika självklart. Men det vi alltid kan säga är att det är ett skydd för barnen. För de flesta fall är det ändå så att barnen önskar och vinner på att mamma och pappa håller ihop. Trots detta, som ändå är någon slags grundläggande biblisk undervisning, så öppnar ju även Jesus för att det finns lägen då skilsmässa är en nödvändig, eller i alla fall ska vi säga det minst dåliga i en relation. Han ger ett konkret exempel, och det är otukt. Och otukt har jag redan sagt, det är sexuella relationer utanför förbundet, utanför äktenskapet. För det är ju också ett brott mot förbundet. Förbundet, så att säga, bekräftas genom den sexuella gemenskapen där man och kvinnan ger sig till varandra som ett uttryck för en mycket större överlåtelse egentligen. Där man har sagt att vi vill dela hela våra liv, vi vill dela vår ekonomi, vårt ansvar för barnen och så vidare. Men det bekräftas genom den sexuella gemenskapen. När man då bryter den gemenskapen och är otrogen eller på något annat sätt slår mot förbundet, då säger så att då kan det innebära att det inte går att reparera den skadan. Så det är det vi väldigt tydligt ser utifrån kanske Jesu hållning här och Jesu undervisning. Och samtidigt så vet vi ju att bilden är lite mer komplicerad än så. Dels finns det ju faktiskt äktenskap där det har skett någon form av otrohet som ändå är möjlig att reparera. Så det är ju inte så att det är ödesbestämt att det alltid måste bli skilsmässa för att det har funnits otrohet. Lyckligtvis kan nåden och förlåtelsen och att jobba på relationen ta en tillbaka till varandra också i en sån situation. Men alltid med någon form av arbete förstås på relationen. För någonstans har ändå förbundet skadats mellan personerna. Men det finns ju också andra sätt att söndra ett äktenskapsförbund än genom ren otrohet. Några av de mest uppenbara exemplen som har varit centrala också i kyrkans själavård är ju fysisk eller psykisk misshandel. Olika former av missbruk där det kan bli situationer som också är ohållbara. Där helt enkelt partnern och kanske barnen far så illa att det inte blir hållbart av det skälet. Och man kan göra den listan längre om man vill. Jag tänker så här, att om man ska formulera vad jag tror är en kristen hållning till det här med äktenskap och skilsmässa, då tror jag att man kan säga det någonstans i tre olika led. Väl införstådd med att varje situation har sin unika dynamik och sin unika tragik. Och som sagt, det skulle vi kunna säga mycket mer om. Men jag tänker så här, att en kristen hållning till äktenskap och skilsmässa kan i alla fall formuleras ungefär så här. För det första, när jag gifter mig, gör jag det med den inställningen att min relation till den jag gifter mig med ska vara livet ut. Det är sen en hållning, en attityd jag får gå in i äktenskapet med som kristen. Självklart innebär det också att jag har en skyldighet att vårda mitt förbund till min partner, min man eller min hustru. Och det är ju en del av förbundet helt enkelt. Att jag vårdar vår relation och gör min del i det. Att helt enkelt överlåtelsen och troheten i äktenskapet är ett pågående uppdrag. Det är inte så att jag gifter mig och sen är det klart, sen kan jag bara liksom luta mig tillbaka. Och det tror jag inte någon som är gift heller tror. Men det utmanar lite grann vår tids sätt att betona det här med självförverkligande väldigt mycket. Som lätt blir så att vi väljer minsta motståndslag på väldigt många områden. Också på det här området ibland. Och ger upp kanske lite för tidigt utifrån att tiden i sig uppmuntrar oss till det. Och här tror jag att den kristna hållningen är att lite grann spjärna emot där och säga att nej, men vi har trots att lovat i nöd och lust. Och det innebär att i vissa perioder kommer jag kanske inte känna det självförverkligandet lika starkt. Men förbundet kan ändå bestå. Och i det här har jag ju Jesus som min främsta förebild. Jesus talar också i bergspredikan om vår kallelse att förlåta, att gå den andra milen, att gå varandra till mötes. Och det är klart, det är ju inte minst viktigt i relationer. Så allt det ingår i hur jag kan vårda förbundet med min partner. Så det var steg ett. Och jag tänker, det är ett avgörande steg. Vad har jag för ingång i relationen från början? Och jag tror att det här är en ganska viktig bit. Jag nämnde ju kort det här med äktenskap kontra att bara flytta ihop. Jag tror att ett skäl till att många väljer att flytta ihop och bo sambo istället för att gifta sig är just för att man inte riktigt vet om man vågar satsa fullt ut. Utan lite grann pröva sig fram, se om det fungerar. Man kan förstå den hållningen. Men jag tror att Jesus utmanar den hållningen och säger att nej, men gå all in från början. Det är också då du har bäst förutsättningar att det ska hålla hela vägen. Ja. det som ofta händer faktiskt, det är att många som flyttar ihop efter ett tag märker att de är ju fast ändå. De kanske tänkte att det var lite grann att man har en dörr på glänt ut, men så märker man att man köper hus, man inordnar sitt liv gemensamt, man får gemensamma vänner och kontaktnät, man kanske får barn. Och att då inte ha gått in med öppna ögon och sagt att ja, men jag är all in. Då kan man nästan få panik. Hjälp, nu är jag fast. Och att en del skilsmässor faktiskt, eller separationer blir det i det fallet, triggas snarare av den känslan att man inte gick in med öppna ögon i relationen. Det är dubbelt så vanligt med skilsmässor i samborelationer som bland gifta. Jag tror att det har med det här att göra. Att man riktigt grann gick in delvis med fel förväntningar. Inte alltid, men i många fall. Så jag tror att det finns en visdom här också. Att vi behöver den här överlåtelsen till varandra. Att tänka långsiktigt, tänka hela livet. Sen som sagt finns det ju situationer då förbundet har blivit så dysfunktionellt att det i praktiken inte längre fungerar. Jesus nämner otrohet. Paulus nämner om man har en icke-troende partner och den personen insisterar på att skilja sig. Och då säger Paulus att någonstans, du kan inte rå över någon som inte själv är lärjunge till Jesus. Då får du släppa taget om han eller hon insisterar på det. Men i kyrkans själavård har till exempel det här med fysisk eller psykisk misshandel, missbruk, liknande varit återkommande situationer där man sett att här har det blivit så trasigt, så ohälsosamt att det inte är hållbart. Och även Jesus öppnar för att det kan finnas ett behov då att gå skilda vägar. Självklart bör inte det ske utan att man har gjort sitt yttersta för att åtminstone försöka reparera sin relation. Undantaget här tänker jag är situationer där det finns våld eller kanske till och med psykopatiska drag med bilden. Det finns särskilt vissa män, inte bara män, men särskilt vissa män som helt enkelt inte går att förändra på den punkten. Och psykopati är ju en diagnos som gäller ungefär 1% av alla män. Och det är ju, många av de här våldsamma relationerna är ju sådana. Och där tror jag faktiskt att kyrkan i vissa lägen ska uppmuntra skilsmässa. För att det blir så farligt helt enkelt för kvinnan och i vissa fall barnen att stå kvar i en sån relation. Men det är ju ett extremläge. Men låt oss betrakta extremlägen just som extremlägen. Så steg ett, att gå in i förbundet med ett perspektiv av livslång trohet. Steg två var att om det absolut inte fungerar, ja, det finns lägen då det är så att säga ett scenario av skilsmässa, men det behöver ju föregå så att vi åtminstone har gjort vad vi kan för att reparera. Steg tre är ju då omgifte, och det är det som Jesus också uttryckligen tar upp här. Och jag tänker så här, precis som jag gifter mig med målbilden att dela resten av mitt liv med min partner, så tror jag att det är olyckligt att jag skiljer mig med målbilden av att gå till någon specifik annan. Om ni förstår vad jag menar. Att jag lämnar min fru för en annan kvinna. Det är inte en kristen hållning. Som sagt, det kan finnas många skäl till att en relation är trasig. Men också just det är ju ett skäl till att jag inte ska gå in i någon ny relation. För jag är själv i sånt kanske inre kaos. Jag är inte en bra partner. Och framförallt ska jag inte lämna min förbundspartner för att gå in i någon annans relation direkt. Det tillhör ju tragedin här också att det är väldigt mycket vanligare med skilsmässor i andra och tredje relationer man har. Att någonstans kanske det är så att vi behöver få landa och lite grann jobba med oss själva, hitta oss själva i sån fas. Och det blir lite konstig stämning på något vis, också socialt, när vi går snabbt från en relation till en annan. Jag säger inte att det finns ett svar på alla de här sakerna som gäller alla situationer. Det hoppas jag att ni alla hör. Men jag tror att den här trestegsraketen, om jag får kalla det, ger en ganska bra bild av vad som kan vara en kristen hållning kring äktenskap och skilsmässa. Jesus säger inte kategoriskt nej till omgifte. Det finns några texter i evangelierna där han inte säger någonting om omgifte. Men i en judisk kontext så var det faktiskt så att singelliv var liksom inte riktigt på tapeten, om jag säger så. I Stockholm är 60% av alla hushåll singelhushåll. Det är världsrekord. Det finns ingen huvudstad, ingen region i hela världen med så många ensamhushåll som Stockholm och Köpenhamn, tror jag. Så vi är ju en ytterlighetens ytterlighet i Sverige när det gäller det här. Men i judendomen var det tvärtom. Alltså, var du vuxen i så att säga giftasmogen ålder, då förväntas man vara gift. Så när Jesus ändå ger ett klartecken till skilsmässa, så tror jag ändå man kan säga att därmed ger han också klartecken till att du kan gå in i en ny relation, om det har skett på ett rimligt sätt. Men kom ihåg de tre stegen. Jag tror att det är sunt för alla parter att ta den tid det behöver för de här sakerna. Vet ni förresten att i Romariket fanns det en lag att om man som kvinna skilde sig från sin man, så måste man gifta om sig inom 1,5 år. Och om man blev änka och var i så att säga giftasmogen ålder, måste man gifta om sig inom 2 år. Annars fick man böter. För i det patriarkala samhället så såg man det som otänkbart att en kvinna gick runt som en lös häst utan någon man över sig. Det är i den kontexten som Paulus talar så varmt om singelskapet. Och jag tycker det är bara en ögonblicksbild av hur revolutionerande Bibelns sexualundervisning faktiskt är. Den går på tvärs med väldigt många kulturella normer. Jag anser inte att biblisk äktenskapsundervisning är konservativ nödvändigtvis. Den är klassisk i många meningar, i och med att vi har rört oss så långt i en annan ända i Sverige. Men den här undervisningen utmanar i alla kulturer, i alla tider. Och ofta på ett ganska revolutionerande sätt. Hur utmanar den vår tid? Jag tänker den utmanar några attityder. Det första har jag redan sagt, att en biblisk äktenskapssyn ser på relationen som ett förbund. Där jag har Jesus som min förebild i trohet, i kärlek. Vår tids sätt att tala om äktenskapet i Sverige, tänker jag, ofta är mer en syn på relationen som ett kontrakt. Förbund står för den här djupa överlåtelsen. Kontrakt är lite mer att två självständiga parter bestämmer att ja, men nu ingår vi det här kontraktet för att du ger den tjänsten till mig och jag ger den tjänsten till mig. Men finns lite grann kvar det här med autonomin, att det är två ganska självständiga individer. En kristen äktenskapssyn står med för att vi underordnar oss varandra, gör oss beroende av varandra. Självklart är vi fortfarande två olika individer, men vi blir också ett på alla plan. Och det påverkar vår syn på hur vi är lojala mot varandra. Ett lite klämkäckt uttryck kanske är att vår tid ibland presenterar äktenskapet inte som att vi älskar varandra i nöd och lust, utan så länge vi har lust. Det är inte hela sanningen, men det poängterar någonting av att här har man satt lite grann mer självförverkligandet i centrum. Det gör inte Bibeln. Det var bara häromdagen ett reportage på nyheterna om att allt fler äldre i Sverige skiljer sig från sin partner för att han eller hon har blivit sjuk. Att man alltså bryter förbundet för att min partner inte längre kan förverkliga mig. Och jag har all respekt för att det finns en sorg och en smärta i att min partner har blivit sjuk och att vi kanske inte kan leva tillsammans, varken sexuellt eller på andra sätt som tidigare. Men det är väl just det som är poängen med förbundet. Att vi står tillsammans, sida vid sida. Och jag tänker att den bilden lite grann ringar in vad som är det kristna förhållningssättet här. Och där vi behöver uppmuntra varandra och stötta varandra. Just för att ett äktenskap inte kan ge oss allt som vi kanske skulle önska, så behöver vi naturligtvis också andra vänner. Och vi behöver en kristen gemenskap som kan förse oss med den, ibland både närheten och framförallt relationerna som kan saknas. Jag tycker inte det finns någonting vackrare än ett 80-90-årigt par som man håller fast i varandra hela livet. Och man förstår att de har haft sina säsonger. Det är vittnesbörd. Jag tänker, Guds folk ska bära vittnesbörd om ett annat sätt att tänka. Och jag tror att det är något oerhört gott. Och jag hoppas att ni alla hör, också ni som själva är frånskilda. Självklart vet jag att det finns många sådana här också. Att jag tror att det finns situationer då det var oundvikligt. Men här har jag försökt ge lite grann en bild av vad som är någon slags helhetssyn på det här utifrån Nya testamentet. Vad säger ni om det? någonting som känns som att det blev alldeles oklart eller onyanserat där, så får ni räcka upp handen och ställa en fråga nu. Annars tar vi det på lunchen. Men som ni hör, det är mångfacetterat detta. Men det finns ändå någonting att säga, det tror jag det gör, som kyrka. Nåden som central, absolut. Och som jag sa, det är ju det själva nyckeln till hur vi får en relation att fungera. Att visa hur vi kan praktisera förlåtelse och upprättelse i relation till varandra. Men precis som jag sa, alltså i läget att det finns en förståelse för att ett äktenskap ibland inte går att hålla ihop, så ligger det också bara en medmänsklighet och insikt om det. Och att det finns nya chanser att få där, absolut. Men i Sverige spricker 50% av alla äktenskap, och det tror jag inte riktigt är den bibliska principen. Så vi behöver också stötta varandra där, så att vi kan hålla ut i vissa lägen och stötta varandra där det är möjligt. Vi har ett sista område som jag inte hade tänkt säga så mycket om, och det kommer det inte heller bli. Det är frågan om makt. Och när det gäller det så tänker jag att i Bergspredikan så möter vi den frågan utifrån bön, inte minst. Och jag tänkte att jag ska säga några saker om det, så tänkte jag att vi kan få be. Och då kan vi gärna också be för de här ganska svåra sakerna som vi har berört nu under förmiddagen. Det är intressant att det är ju Bergspredikan som Jesus lär oss Herrens bön. Och i Bibeln är det vanligt att man sätter det som är viktigast i början eller i slutet eller i mitten. För att liksom betona vad som är centralt. Och i Bergspredikan är det alltså Herrens bön som kommer precis i mitten. Så med det säger Jesus att bönen är viktig. Men också det som den bönen handlar om säger någonting viktigt för oss. I början av Bergspredikan, det talade vi om igår, där möter vi saligprisningarna, som jag beskrev lite grann som spelreglerna för livet i Guds rike. I slutet av Bergspredikan finner vi liknelsen av de två husbyggena. Och vi ska inte läsa hela den, men där slår Jesus fast att det är bara den som bygger sitt hus på klippan, alltså på Guds ord, som kan stå pall när regnet och vindarna och störtfloden kommer. Den som därför hör dessa mina ord, säger Jesus, och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Så intro till Bergspredikan är saligprisningarna, spelreglerna i Guds rike, det upp- och nervända riket, där det är de fattiga i anden som prisas saliga. Slutet handlar om Guds ord, att våga bygga sitt liv faktiskt på Jesu undervisning, på Guds ord. Det är liksom inklusiot, sen liksom det avgörande. Och i mitten av detta kommer bönen. Och som jag sa, det säger dels att bön är viktig. Och bön handlar också om att ställa in sig på Guds våglängd. Att låta sig själv formas av det som ligger på Guds hjärta snarare än mitt eget. Och det har ju varit lite röda tråden under de här två dagarna. Hur kan jag leva inte med mig själv i centrum, utan med Herren och hans vilja i centrum? Bön handlar också om att överlämna sig. Att säga till Gud att ditt är riket, din är makten, din är äran i evighet. Just de orden står ju inte i Bergspredikan. Det var något som man i den mycket tidiga kyrkan la till som avslutning på Fader vår. Men det är också där som Herrens bön börjar. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Alltså det är Guds namn, det är Guds rike, det är Guds vilja som står i centrum. Och jag tänker att det här är ju en i sig stark kommentar till frågan om makt. Hur hanterar vi makt i våra liv? Ja, framförallt med att inse vems namn som ska äras, vems rike som ska utbredas och vems vilja som ska regera, nämligen Herrens. Om vi har den grundläggande maktfrågan klar i våra liv, vem som är herre, är det jag eller Gud? Ja, då kommer väldigt mycket av det andra på något vis, kanske inte lösa sig automatiskt, men på ett sätt ändå ganska naturligt. Vi får rätt perspektiv både på oss själva och på den Gud som har skapat oss. Och därför tänkte jag faktiskt att vi ska göra så att vi ska ta en stund i bön. Och jag brukar göra så ibland med Herrens bön att vi är alla vana vid att vi ber den från början till slut. Men man kan också tänka att Fader vår är strofer som på något sätter ord på områden vi kan be utifrån. Så jag tänkte faktiskt, jag vill gärna prioritera tiden så att vi tar kanske upp mot 10 minuter och bara ber för det vi har talat om, men också ber utifrån Herrens bön. Och då kommer jag göra så att jag kommer läsa den strof vi utgår från och så kommer jag be utifrån den. Och jag tänker, här är också en bild för hur vi kan göra i våra olika sammanhang, i församlingen, i hemgruppen. Men där var och en där ni sitter också får bara fylla på med era egna ord. Jag lämnar tyst efter varje strof. Och så får vi på minst använda Jesu undervisning också om bön tillsammans på det sättet. Så jag börjar med att be för det vi har talat om och sen så går vi in i Herrens bön. Och så får vi göra så utifrån tiden att jag stannar här och pratar gärna med de som vill fråga saker eller utmana mig på någon punkt. Det går jättebra det också. Men innan vi gör det så ber vi helt enkelt. Jesus, jag tackar dig för att vi har haft de här 2 förmiddagarna. Tack för hela konferensen här. Allt det som vi har fått lyssna till och kommer att få lyssna till. Tack för att du är här med din heliga ande. Och tack för att din ande alltid leder oss enligt ditt ord. Tack att vi får vara trygga med det här. Att när vi bygger på ditt ord, då bygger vi på klippan. Att det är vad du själv kallar för den förståndige husbyggaren. Och då ber jag Jesus att du hjälper oss att vara förståndiga. Att faktiskt låta det här vara ord av liv, ord av kraft också in i våra beslut, vår vardag, våra relationer. Och här vill jag be särskilt för det här ganska svåra ämnet som vi var inne nu på slutet med äktenskap och skilsmässa. Och här det finns så mycket trasighet där. Här jag ber att där det finns skam som inte hör hemma, att du bara lyfter av den just nu. Tack att det finns alltid en framtid med dig. Och jag ber bara att du hjälper oss att på rätt sätt ta emot den här undervisningen så att den får ge oss vishet, ge oss förstånd, ge oss inriktning för våra relationer, för våra församlingar. Men tack att det är helt sant som vi också fick höra här, att du är nådens Gud och de nya chansernas Gud. Och du vet exakt på vilka områden där vi behöver din nåd idag. Det kan gälla pengar, det kan gälla sex, det kan gälla makt. Det kan gälla helt andra saker. Jag ber också att du ger oss den här disciplinen och hjälper oss att fostra fram den disciplinen som faktiskt sliter ut ögat när det förleder oss till fall. Hugger av armen som förleder oss till fall. Herre, vi förstår att det är bildspråk, men vi förstår också att det är allvar. Så hjälp oss att inte bagatellisera det allvaret. Och så tackar jag dig här att vi i allt det här får bara vila i att vi är dina älskade barn. Och Herre, nu vill vi komma inför dig utifrån den bön som du själv har lärt oss. Som du säger att du vill lyssna till och som du säger behaga dig. Och vi börjar bara med de enkla orden Fader vår. Och jag tackar dig Herre för att vi får kalla dig vår himmelska pappa. Tack för att det är sant här att du är inte bara en Gud på långt avstånd. Du är också här och nu. Du vill ha en nära, en personlig gemenskap med oss var och en. Herre, vi prisar dig för det. Vi tackar dig för det. Och vi tackar dig också för det himmelska arv som kommer med den relationen. Som vi har blivit påminna om här under kvällarna. Tack för rikedomen i det arvet. Härligheten i det arvet. Att det sätter oss tillsammans med dig här i den himmelska regionen. Att vi har fått del av all den himmelska världens andliga välsignelse. Som du bara öser över oss. Herre, det är så stort att vi knappt kan ta in det här. Men vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det. Tackar dig också här för att du är i himlen. Fader vår som är i himlen. Tack att du finns på den plats där förråden är outtömliga. Ja, tack att vi också får leva med framtiden, med himlen, med det himmelska hoppet i ryggen. Herre, att våra prioriteringar här och nu faktiskt får formas inte bara av nuet utan också av framtiden. Av vår himmelska destination, Herre, av vad som ligger framför oss. Och även där, Herre, vill jag bara be om din vishet till oss, att vi får leva med det perspektivet. Att det faktiskt inte bara handlar om what's in it for me, utan det handlar om hur kan vi återspela ditt rike? Hur kan vi leva här och nu så att vi vittnar om någonting oändligt mycket större än oss själva? Tack, Herre, för att du är i himlen och du påminner oss om detta. Helgat vare ditt namn. Tack att vi får be också den bönen. Och tack för att du själv, du har namnet över alla andra namn. Tack att du kallar oss gång på gång i ditt ord, både i gamla och nya testamentet, till att bara ha vår fulla hängivenhet kopplad till dig. Vår fulla tillbedjan kopplad till dig. Att satsa allt på ett kort. För du är unik här. Du är helig. Du är one of a kind. Vi bara ärar dig, upphöjer dig som det. Tack också att vi får be i Jesu namn. Tack för att Jesus, du är vår frälsare. Herren frälser. Och vi ber, Herre, att du förhärligar ditt namn som vår frälsare. Som Jesus, Yeshua. Och vi ber, Herre, för vårt land att du ska förhärliga ditt namn här så att människor kommer till tro på dig. Lär känna dig. Få sina liv förvandlade av dig. Låt ditt namn bli helgat, Herre. Tack också att du är vår läkare. Vår stora läkare. Vi ber också för ikväll som kommer att ha lite mer av det temat. Be bara att du utgjuter din helande smörjelse över oss ikväll. Tack för att ditt rike är läkedomens rike. För att du är den stora läkaren. Och vi ber, Herre, förhärliga ditt namn som läkaren ibland oss. Vi ber för den här dagen, vi ber för alla dagar. Tack för att du är vår herde, Herre, och vi ber även där. Förhärliga ditt namn som vår herde. Tack för att du vill föra oss också genom trånga passager, genom öde mark och stenig mark, Herre. Du vill föra oss till vattenkällor, till rika betesmarker. Tack att det finns så mycket gott för oss, så mycket nåd för oss i det. Och Herre, förhärliga ditt namn som vår herde. Jag ber för våra församlingar också, att du får vara vår herde i de gemenskaperna. Leda oss fram, Herre, enligt din vilja. Kalla oss in på de områden du vill att vi ska vara på. Möta de människor du vill att vi ska få betjäna. Herre, förhärliga ditt namn som Herren vår herde. Tack för att du är Herren vår frid. Herre, vi ber att du förhärliga ditt namn som fridens konung, fridens furste. Och Herre, du ser de av oss som kanske just nu sitter med en klump i magen för att det här har varit en tuff undervisning. Herre, tack att du bara kan lösa upp den klumpen i Jesu namn, Herre, med din frid. Tack, Herre, för att din friden ligger i omvändelsen, inte i överslätandet. Och jag ber också de här dagarna att vi får syn på det. Att vägen till frihet är att lämna av gudarna ryggen. Herre, förlåt oss när vi har gjort saker som är skapade av dig till våra gudar. Det är bara du som är vår Herre. Helgat vare ditt namn. Jesus. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Herre, det finns så oerhört mycket vi kan be om här i denna bön. Men vi ber, kom med ditt rike. Tack att vi redan nu får ha medborgarskap i det riket, att vi får tillhöra dig. Tack för att det riket är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Herre, vi bara gör anspråk på det den här förmiddagen. Rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Tack för att det är gåvor från dig till oss som ditt rikes barn, Herre. Ditt kungadöme, kungar och präster åt Gud den högste. Och Herre, vi bara ber för ditt rikes framgång i det här landet. Vi ber för våra hjärtan. Vi har talat om att bevara våra hjärtan nära dig. Herre, jag ber för egen del. Må ditt rike ha framgång i mitt hjärta. Att det får tränga ut mina habegär, mina lögner, min falskhet, min feghet. Herre, tack att du reser oss upp i frimodighet, i kraft. Och tack att vi alltid får vända tillbaka och kalibrera oss utifrån ditt rikes våglängd. Och tack för att vi varje dag också får be detta. Ske din vilja så som i himlen, så på jorden. Herre, vi ber för det också för den här dagen. Låt detta få vara en nedslagsplats för ditt rike. Tack Herre, att med det som grund får vi också be, ge oss idag vårt dagliga bröd. Tack att du bryr dig om vår vardag Herre, du bryr dig om våra omständigheter. Och jag ber särskilt också utifrån det vi talade om igår med pengarna, där du är så tydlig med att du har kontroll också på det. Du har makt att förse också på det området. Jag ber att du bara hjälper oss att lita på dig i vår vardag, att räkna med dig i vår vardag. Att bjuda in dig också i de här kanske små, nästan futtiga situationerna. För att du är vår gode pappa i himlen, Herre. Ge oss tro för att du faktiskt vill förse oss med vårt dagliga bröd. Hjälp oss att inte skaffa dubbla fallskärmar när vi inte ska det. Och försöka liksom täcka upp för alla eventualiteter. Utan ha den här enkla, nästan barnsliga förtröstan på dig. Herre, låt oss se hur du förser. Och ära ditt namn också på det sättet. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga äro. Och Herre, nu påminner du oss om förlåtelsen än en gång. Och som vanligt gör du det med din klarhet och din skärpa. Att vi både får ta emot förlåtelsen och vi får också ge den vidare. Och jag vill särskilt be för dem av oss som kämpar med bitterhet. Som har på något hållit tillbaka det flödet i våra liv och stängt den dörren. Om det är någon relation som har skurit sig eller någonting annat som på något skapar den låsningen i våra liv. Herre, hjälp oss att bara i din kraft resa oss ovanför det. Att ge vidare av den nåd och förlåtelse som vi har fått av dig. Ja. Tack för att det är sant här att det alltid finns en ny chans med dig. Och jag ber också för dem som kämpar än en gång med det vi har talat om idag. Be för dem som kämpar med tvångsmässig onani, tvångsmässig porrkonsumtion. Som på vis inte kan se någon väg ut. Herre, jag ber bara att du hjälper oss att också ge den typen av brottning och faktiskt också det som är synd i det till dig. Och så tackar jag dig Herre för att du vill både förlåta och upprätta på detta och andra områden. Och så får vi till sist be också med din bön. Utsätt oss inte för frestelse. Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, som det också går att översätta. Från det onda. Och Herre, vi har verkligen talat just om frestelser de här dagarna. Och då ber jag att du än en gång bara beskyddar och bevarar våra hjärtan och våra tankar. Så att vi inte förs in i frestelser som blir oss övermäktiga. Ge oss vishet, ge oss profetisk lyhördhet faktiskt för att bara höra dina viskningar av varning när vi går in i miljöer, i rum, i datasidor som vi bara inte skulle ha med att göra. Hjälp oss här att inte trycka bort den rösten utan faktiskt lyssna in den. Tack att du själv aldrig frestar oss Herre. Du prövar oss. Men du frestar oss inte. Och jag ber att du bevarar oss från sådant som blir oss övermäktigt. Så ber jag också till sist om ditt konkreta andliga beskydd. Att du räddar oss från den onde. Tack för trons rustning som du har gett oss var och en Herre. Att få ikläda oss dig varje ny dag. Ditt liv, din kraft, din renhet. Din segerkraft Herre. Tack att du ska beskydda och bevara oss också här på konferensen. Vi ber om det, Herre. Så tackar jag dig, Herre, att bönen just är en proklamation av var den verkliga makten sitter. Vem som verkligen förtjänar vår tillbedjan. Tack att vi har någon att vända oss till i bön. Tack att vi har någon att upphöja, att vi har någon att tillbe. Våra liv skulle vara så mycket fattigare om vi inte hade haft det. Men därför ber vi också, Herre, och säga att ditt är riket. Din är makten och äran i all evighet. Tack för att det är sanning, Herre. Och vi ber i ditt underbara namn, Jesus. Amen.